Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
I've always assumed my responsibilities, and I've always embraced them under pressure, in moments like this. Today, I failed. But I took a step forward and faced the challenge with the same ambition and responsibility as when, on the many other occasions, the ball ended up in the net. Välkommen, välkommen, välkommen!
Magdalena Andersson, eller?
Det var just vem det var det. Det var Magdalena Andersson och budgetpropositionen.
Pratade du lite göteborgska nu plötsligt?
Gjorde jag. Jag är i bombernas Göteborg. Jag vet inte, det kanske är vi kanske har ett case of too soon här, men nu skämtar jag lite om det ändå. Ja, det smäller bra i Göteborg, va?
Läskigt det där att även i alla renrasiga homo sapiens hemstad så kan det smälla till mitt i centrum. Det var otäckt. Vi får se var det landar någonstans.
Okej, men riktigt, riktigt otäcka var kanske ändå det här citatet, om vi nu ska kliva tillbaks några sekunder i handlingen. Var kom det ifrån, tror du? Om det inte var Magdalena Andersson, du får en sån andra gissning.
Ja, men gissning två är väl att det kan röra sig om Bruno Fernandes som har gjort det mest oförlåtliga som finns.
Han har bommat en straff i Premier Leagues sjätte omgång.
Just det.
Men mest väljer jag ut det här för jag vet att du har en så fetisch uttal på portugisiska fotbollsspelare.
Jag trodde att det var så vi lekte, att vi så här gjorde oss roliga över göteborgskan och sen gjorde oss roliga över portugisiskan.
Men jag tänker att det till och med typ så här Bruno Fernandes. Det är det här att man sväljer till och med vokalerna på slutet. Man blir så jävla knäpp när man umgås med eller hör portugisiskt talande. För att det är så inte alls som det ser ut. Typ, det är ett språk som inte uttalas som det ser ut, helt enkelt.
Just det. Det är lite sympatiskt. Det är som livet är stort, kan man säga.
Lite så faktiskt. Men det har ju uppmärksammat på vissa håll att han så att säga tog ifrån fötterna på sociala medier efter att ha bränt en straff. Lite en straff, vilken som, får man ju säga. Det går fan inte att hitta en mer ligalunkig och kanske faktiskt oviktig straff än den han brände. I alla fall, om man sätter det i paritet till den här långa dikten som han publicerade på sociala medier. Jag läste en liten bit då, för annars hade vi fått lägga på en halvtimme på podden. Men det är verkligen... Ja, det är som att han har... Ja, jag vet inte. Det är som att han
vore Karin Seger.
Ja, det är ju verkligen. Mm. Men det är ju också kanske till och med i de lägena så kanske man får lugna sig lite och inse att så här, allt handlar inte om mig just nu. Även om jag känner så på insidan, så finns det också en värld som pågår helt som vanligt, där folk noterar Aston Villa slog Manchester United med 1-0. Se där, jaha, de brände en straff. Tufft för United. Och så går livet vidare. Men så får det ju aldrig vara längre. Och det här var väl det tydligaste steget över en allmän, jag vet inte, smaklighetsgräns, vill jag nästan säga. Det blev liksom en... Alltså det här är ju... Jag förstår ju Bruno Fernandes. Han vill ju be om ursäkt, va? Och visa att han är stor och i den här svåra stunden. Men det blir ju bara ett... Någon form av så här eskalerande narcissism på något sätt. Som att det här betydde någonting.
It's Bruno Fernandes who has acquired penalty duties here. He scored 93% of his penalties. Ronaldo scored 83% of his. Additional time at Old Trafford. Drama at Old Trafford. It's been like that down the years at this place. Bruno Fernandes misses! It almost ended up in the top tier, the Stretford end. It almost ended up at Villa Park. That's how high it went.
Är det backlashen från Marcus Rashford på något sätt? Att jag vill också vara universums centrum. Jag vill också få alla de där kramarna som Marcus Rashford fick när han bad om ursäkt.
Ja, alltså jag tror verkligen att det är det. Och det här är ju av alla osmakligheter i den moderna fotbollen så kanske det här nästan är det värsta för att liksom att exploatera rika diktaturstater eller exploatera rika fotbollsspelare eller en sak. Men här exploaterar man ju dåliga resultat. Det tycker jag fan strider mot fotbollens integritet på något sätt. Ja, sluta med det.
Det var ju ändå fint att en av de första svaren man fick på det där inlägget var på Instagram, va, tror jag. Var ju att Cristiano Ronaldo klev in och skrev i all korthet så där: jag vill också be om ursäkt till Catherine Mayorga.
Ja, just det. Som vanligt när han uttalar sig så försvann det lite i all uppståndelse.
Just det, det brukar bli så. Nej, alltså jag som alla andra har också stört mig väldigt mycket på det där. Och om vi ska kalla in en auktoritet i ursäktsbranschen. Vad var det? Var det Ebbe Karlsson som inte var i ångerbranschen? Men?
Han är inte i ångerbranschen. Det borde just faktiskt det. Inte Bruno Fernandes vara heller.
Han borde inte vara det. Nej, men den som är bäst i världen på ursäkter är ju Oprah Winfrey. Det finns ju till och med något sånt här begrepp, etablerat ett begrepp i den amerikanska engelska. Man pratar om Oprahfication, alltså Oprahfieringen. Alltså den, då, när man som offentlig person sätter sig i Oprahs soffa och talar ut.
Och tyvärr inte sig. Att göra opera av allt som händer. Den andra operafieringen. Ja, men det är ju okej. Vad säger du om det här då? Är det inte lite det Bruno Fernandes gör i och för sig? Alltså han gör det ju till någon form av liksom requiem eller i alla fall.
Morire, morire, morire. Ja, jo, kanske lite så. finns absolut aspekter och delar av det som skulle kunna göra sig bra på operan. Mm. Där man drar ut på en ganska banal död i 28 minuter eller så.
Ja, men de också gör alltså, alla skenen i livet väldigt bombastiska.
Gud ja.
Och så vidare. Mm. Fan, nu kände jag att jag bara förlåter honom för allt helt plötsligt. Det här är ju operafieringen av Premier League. Den har vi väntat länge på ändå.
Hade han bara sjungit den istället?
Ja, exakt. Exakt. Jag tror att han kan vara en stabil bariton. Lite tunn kanske. Är det tenormaterial?
Ja, kan möjligen vara. Någon sorts mezzoregister där.
Ska vi läsa in någon form av portugisisk fado i detta annars? Den är ju vemodig och lite...
Saudage, ja, heter det så?
Ja, just så heter det.
Den sorgesamma nostalgin.
Vad härliga och bättrevisiga och så kulturtöntiga vi är nu. Vi ska ju prata om fotboll också.
Ja, det måste vi sluta med omedelbart. Så vi ber om ursäkt för det. Men we stepped up, vi levererade. Och ibland blir det fel. Ibland så.
Men vi såg ändå den utmaningen rakt i ansiktet. Och vi kommer göra det. En annan gång så går bollen i mål.
Mea culpa.
No, Bruno, Bruno. He keeps transporting like Cristiano. He goes left, he goes right. Make defenders look. He's our Portuguese magnifico.
Jag känner ändå att fenomenet, och precis som du säger, att sluta och kapitalisera på Caroline Seger, den enda människan, om man hårdrar det, som faktiskt har rätt och använder den här typen av lingo eller så, tycker jag. För att där kan man också prata om så här, dels, alltså, hallå, vikten av matchen. Det finns inget som heter omgång 6 i Premier League, att det är trauma liksom, det kan det inte riktigt vara.
Men jag undrar, vad ska Bruno Fernandes göra när han missar den avgörande straffen i en VM-final? Mm. Alltså, ska han ta livet av sig då? Direkt sen?
Det är ju lite, alltså han höjer ju insatsen här. Någonstans är det ju lite åt det hållet vi rör oss.
Ja, men om jag får slutföra mitt auktoritetstänk, alltså en av Oprahs stående gäster och som har ett skribent i hennes hennes månadsmagasin också, heter Martha Beck, en sån här amerikansk livscoach, enormt stor, miljontals följare på sociala medier och så, som har skrivit en text just om ursäktens hela dikotomi, eller fysionomi. Några enkla svar som hon ger är då till exempel, när ska man be om ursäkt? Ja, när man inser att man gjort fel, är hennes enkla svar. Hon säger också så här, eller skriver, å andra sidan kan det vara en av dem som ber om ursäkt när de inte gjort något fel. Detta är lika falskt som att inte säga att du är ledsen när omständigheterna motiverar det. Om du ofta ber om ursäkt är det dags att sluta. Denna typ av pseudo-ursäkt kan underlätta besvärliga konversationer, men det är en form av skrika varg. Den distraherar uppmärksamheten från verkliga frågor och försvagar meningsfulla ursäkter när tiden kommer för dem. Hon berättar också hur man då ska be om ursäkt på rätt sätt. Så du kan få bedöma hur Bruno Fernandes lyckas med det här då, i sin ursäkt. Del 1. Fullständigt erkännande av brottet. Det klarar han, eller? Det är väl hyfsat okej?
Ja, absolut.
Punkt 2. Ge en förklaring. Och där kanske att det blir lite platt. Liksom. Så här, varför missade du? För mycket fot under bollen.
Just det. Jag försöker läsa igenom lite snabbt här. Today I once again took responsibility. Most important thing for me is to win. Da-da-da. Thank you for all the support. Nej, det kommer inte riktigt någon så... Nej, det kan man inte säga. Det enda han säger, han inleder med att skriva nobody's more frustrated and disappointed than me for missing the penalty. Mm-hmm. Bara, nej, det får vi fan ge dig rätt i, Bruno. Ingen annan tänker så mycket på det här som du. Alltså ingen annan tänker riktigt på det så två dagar senare.
Jag tycker att han då att han prickar av punkt 3 som är att visa äkta ånger.
Nej, alltså jag tycker inte det känns så äkta. Men det är klart, om han nu har tagit operafieringen på allvar så kanske...
Punkt 4 lyder, reparera skadan du orsakat. Ställ frågan, vad mer kan jag göra?
Ja, det är inte förrän han har satt nästa straff, antar jag, som det är gjort.
Det är att träffa bollen bättre, det är det du säger?
Ja.
Ja. Så det återstår väl att se då?
Ja, precis. Det har inte hänt. Det har inte hänt än.
Nej. Så att du ger liksom honom 75% eller 50% okej då. Han visar äkta ånger och han erkänner sitt brott, men han har ingen riktigt bra förklaring. Och det återstår att se om han reparerar sitt brott.
Nej, ja, någonstans där. Jag tycker man kan också diskutera vad som är att liksom begå ett misstag. Alltså, att missa en straff, det är ju inte så... Eftersom man aldrig kan göra det med flit, eller ja, det kanske man kan då, men det finns ju, det är ju inte så att man... Egentligen sviker man ju bara sig själv då, någonstans. Alltså, eller det är ju hans, i alla fall... slutsats här, att han ska komma tillbaka starkare och det gör, han stod emot och sådär. Och det här är egentligen det kanske som stör mig mest med detta, men vad fan, det är, så här, fotboll är en lagsport. Det är, ibland glömmer man hur hela den här utvecklingen har sett ut mot liksom en sån individuell superstjärnesport som det faktiskt har blivit. Och så blir man påmind i sån här lägen, tycker jag, när man inser att så här, men det här, den här texten hade varit helt jävla omöjlig för 20 år sedan liksom. Men du spelar med ett lag. Det här är ju helt, det går ju liksom inte. Och det tycker jag egentligen att man kan applicera på Marcus Rashford också. Framförallt när det var så många fler som bommade. Att det inte riktigt, nu var hans text så bra. Så att, och det kanske Bruno skulle ha tänkt på. Hyrt in Marcus liksom. Det kan ju inte vara så jävla svårt. Hans team. De spelar ju ihop ändå. Eller bara så här, ja, Marcus, kolla lite, vad tror du om det här? Och så att Marcus bara... nej, fan Bruno, vi går ta en öl liksom istället och så lämnar det här till mig typ. Men nej, jag vet inte, det är sjukt att men det säger någonting om hur jag tror att den generationen ser på fotboll, att de är också väldigt så individuellt tränare, de kan till och med ha individuella tränare i ganska ung ålder, de betalar liksom pengar för att utvecklas på egen hand, och att man inte har någon alltså det här är en absurd reaktion i en lagsport. Det är verkligen det. Jag tycker att det går inte att säga på något annat sätt, och det är både så tråkigt och osmakligt och lite komiskt samtidigt.
Ja, nej, men det finns någonting i en allmän trend och tendens i det, som ju är också att vi lever i förlåt mig samhället. Jag såg någon sån där tv-debatt alldeles nyligen där Alice Teodorescu stod och skrek om att ni ska be om ursäkt, ni ska säga förlåt. Som att det är det som krävs i alla situationer. Innan man överhuvudtaget kan ta sig framåt så krävs det en ursäkt. Mm.
I det här fallet. Sluta mjuta mig som en jävla diktator, Alice.
Exakt.
Hoppas jag att hennes motkombatant sa då.
Ja, man hade kunnat önska det. Borde fan be om ursäkt för att de inte gjorde det.
Sluta mjuta mig som en jävla diktator.
Jag gick i alla fall tillbaka lite i läggen, som man säger, på gammal fin tidningssvenska. Och gjorde en ja, jämförande studie. Den kanske inte hade hållit akademisk prövning. Jag tog ett exempel mot ett exempel här. Men jag kollade i alla fall hur Olof Mellberg uttryckte sig efter straffminsten i EM 2004 när Sverige åkte ut i kvartsfinal mot Holland. Ni minns det.
Jag tänker mig att du gör såna här harpluttar med händerna när du säger hur Olof Mellberg citat uttryckte sig, slutcitat.
Om jag inte hade hållit en mikrofon i en hand så hade jag absolut gjort det. Ja, men vi kan väl bara liksom går tillbaks till så vi kan hamna i stämningen och situationen då. Sverige har alltså fått en superinledning på EM. Det är en Zlatan Ibrahimovic som har klackat in ett mål mot Italien. Det är en Fredrik Ljungberg och Henke Larsson i sin peak lite grann. Olof Mellberg tillhör ju också liksom han är ju en mer eller mindre en världsspelare i alla fall, väldigt en mycket ytterst habil Premier League back vid tillfället är det väl. Och det känns som att Sverige kan fan ta hem det här. Och så är det väl trävirket två eller tre gånger i förlängningen där mot Holland. Ja, det är svinnära liksom att Sverige avgör, så blir straffar. Och så bränner ju Zlatan också, men Olof Mellberg då bränner. Så är det ju lite, alltså det är ju lite mer Caroline Seger-läge. Det är inte en final och sådär. Och det är kanske inte en lång karriär som ska sammanfattas. Men ändå, vad fan, det är ju värre än Bruno Fernandes. Så här sa Olof Mellberg. På frågan då varför han gick rakt ut. I sådana lägen är jag inte sugen att prata med någon. Men jag kunde sova utan problem efteråt. Det är säkert inte den sista matchen där någon missar en straff. Det var
det. Det är helt sant. Sen gick det 17 år och så missade Bruno Fernandes en straff.
Och här är vi nu.
Och här är vi nu.
I faced the challenge. The next time the ball will hit the net. Ja, nej, men det är en jävligt fascinerande utveckling. Olof Mellberg var ju alltså sa också i samma intervju att jag vill ju inte lägga en straff egentligen. Det var inte så. Men de andra ville inte. Men jag hade aldrig lagt någon straff. Vet, människan hade inte lagt en straff sen han var juniorspelare. Men gjorde det ändå. Och så bara, ja, jag kunde sova utan problem. Inte sista matchen någon missade en straff. Det var liksom inte så, jag är ett lejon. Eller bara Gud kan döma mig för det här. Eller jag kommer tillbaka starkare. Utan det var, så var det på den tiden. Man missade en straff.
Ja,
ibland sitter de inte.
Sometimes they don't. När jag hade Zlatan tatuerat sig 2021 så han kanske skrivit only sociala medier can judge me. Vilket är en sämre tatuering på så många sätt.
Alltså lite sämre, men lite kanske ändå roligare någonstans.
Kanske.
Nutidsrolig, ja.
Ja, nutidsrolig. Nej, men jag tycker att Bruno Fernandes borde be om ursäkt för sitt förlåt.
Ja, det skulle han faktiskt kunna göra.
Hög tid.
Men jag tänker också mycket på hur vad vi hamnar i det här. För att jag förstod det inte som att han hade fått någon hatstorm på sociala medier, men säkerligen några kommentarer. Det här är ju det andra som är intressant, att det också finns en dramaturgisk kurva på något sätt som förutsätter att man missar en straff, man får jättemycket hat, man skriver det här, folk gråter och applåderar så där, slow clap, ställer sig upp och bara gud vilket geni. Och tråkigt nog, även om alla de här tillfällena gör ont säkert individuellt eller är jobbiga och så, så är man ju lite mätt på det skeendet på något sätt. Det är som att det känns lite gjort. Kom med något nytt, lite så känner jag. Och dessutom den här andra debatten, att vi måste få bort Hur kan det finnas hat i de här lägena? Jag vet att Jan Andersson har ju reagerat ibland på det. Någon har sagt så här att jag nu fick, efter att Jimmy Durmas grejen, så var det ju någon nu i, ja men det var ju i EM i somras som någon hade fått Marcus Berg, va? Ganska mycket hat. Mm, ja.
Precis.
Och Jan Andersson tillhör generationen som blir chockad och bara så här, jag förstår inte det, hur kan det bli så, hur kan man vara så dum i huvudet? Och jag menar, ja, det är väl en sympatisk reaktion, men det är också väldigt konstigt, tyvärr, att tro att, inte vet jag, 9 miljoner människor, alla kommer hålla sig i skinnet när alla har tillgång till att skriva någonting på internet om det hela, om man vill det. Alltså förstår du den känslan? Det är lite så här, vi måste få bort hatet. Ja, men det vill väl jag också, men det är inte riktigt, alltså, det är inte riktigt sannolikt. Det känns inte riktigt så, jag vet inte, intellektuellt hederligt att tänka att det är en möjlig målbild, eller vad säger du? Jag vet inte, jag bara så här, folk, tidigare satt ju folk och kastade grejer på tvn liksom och skrek samma saker. Det är ju bara att det har bytt forum någonstans.
Ja, absolut, utan att överhuvudtaget bagatellisera, så när det blir en sorts stormar, så klart att det är obehagligt.
Det är klart att upplevelsen är hemsk, men ja, kanske vi behöver ett annat sätt att förhålla oss till det liksom, eller hårdare straff, säger jag, för nu bombar de i Göteborg. Ja. Nej, hårdare liksom ID-kontroller och sånt på sociala nät, men eller sociala medier, men att tro att så länge vi liksom också kärleksbombar de här så kommer det försvinna. Love is, du vet, stronger than hate, bara, men love and hate är typ lika strong, tyvärr.
Ja, nej, alltså man vill inte på något minsta sätt missta oss för att vara Chang Frick, men alltså hat finns där ute, så är det liksom.
Hate is stronger than love, det är min nya tagline.
Ja, det är också en tatuering som skulle kunna göra sig i svanken eller så. Nej, men jag tänker lite på, som ett parallellfall, nu diskuteras ju villkorstrappan väldigt mycket i Sverige såklart. Och någonstans får man förhålla sig så här, vill vi ha bort allt stök på läktarna, så det går ju på en kvart om man vill. Om man nu kom fram till att det är det absolut viktigaste, då är det, ja, men då är bort med ståplats och kameror, personliga platser, högre biljettpriser kanske till och med och sådär. Det är ganska enkelt att få bort stöket, höj straffsatserna. Om man vill det, om man tycker att det är så det ska funka, om man tycker att vi ska ha bort allt hat från sociala medier, så är det också världens lättaste. Det är bara att ha en repressiv politik kring det, ha straffskador, ha identifiering och så vidare. Men det vi argumenterar emot av massa andra skäl som handlar om demokratiska processer och att leva i ett fritt samhälle och så vidare. Jag tror inte att man näthatar så mycket i Nordkorea till exempel.
Nej. Precis. Däremot kan jag känna att vad det gäller typ arenorna och liksom då, lag för folk. Jag menar, det finns ju lagar för sånt här. Och det gäller också sociala medier. Alltså olaga hot är olaga hot på sociala medier också. Men hat, eller alltså att säga att någon är en dumbom, fast med lite grövre ord, är ju, tack och lov, inte olagligt.
Nej. Nej, jag menar att det finns, antingen får man köpa att det finns en gråskala, så får man arbeta med de frågorna på vettiga och rimliga sätt. Jag vill konstatera i alla fall att Sollentunas herrlag tog det här med ursäkter på sitt sätt. Mm. De förlorade mot IFK Luleå och tog till sociala medier, som man gör nu för tiden, och skrev: vi förlorade dagens match mot IFK Luleå med 2-1. Om vi haft fans hade vi bett dem om ursäkt.
Jag vet inte, vilken sport?
Fotboll.
Jaha, det var just det, det är en fotbollspodd detta.
Sant. Du, det är också en annan podd, om du är klar med ursäktandet.
Klar med ursäktandet, men jag tänkte egentligen svänga in på en annan grej som kan avsluta det hela.
Gjort.
Det är en liten sväng som jag tycker hänger ihop med detta. Det man kan känna är en ytterligare en liksom naturlig hållpunkt på den här dramaturgiska kurvan är ju att sen så kommer någon, typ Bruno Fernandes eller någon, prata ut om att man mådde dåligt under den här perioden. Före eller efter. Ja, det sänkte mig liksom. Eller jag mådde dåligt hela tiden, eller pressen är så stor, eller just det där att det måste till en ytterligare förklaring. Nej, men du missar en jävla straff liksom. Jag säger som Olof Mellberg, det var inte sista gången det hände. Det kanske inte är så mycket mer än så. Men det här har vi diskuterat tidigare, och man ska inte håna folk som vill vara transparenta med psykisk ohälsa. Jag sprang på ett fall här ganska nyligen som jag tyckte var mer, kändes som en trollning än någonting annat som svensk. Jag vet inte om du läste vad Stefanie Labbé skrev på FIFPros hemsida.
Nej,
Kanadas målvakt som ju då helt enkelt var, gick vinnande ur samma duell som Caroline Seger blev liksom den stora förloraren, Jesus på korset på något sätt. Stefanie Labbé som lämnade damallsvenskan direkt då, gick till PSG, men nu har hon i alla fall i veckan berättat om att hon har ridits av mycket
demoner.
Ja, demoner, precis. Bland annat så säger hon så här då om hur det var att vinna OS-guld. När vi hade vunnit guldet förväntade jag mig överväldigande lättnad, men den kom inte. Hur mycket jag än försökte slappna av och fira med mina lagkamrater kunde jag inte. Efter finalen tillbringade jag mer eller mindre 48 timmar i ett mörkt rum, säger då Stefanie Labbé till FIFPro. Och här känner jag ju att jag som svensk inte riktigt är redo att ta in den här informationen. Framförallt känner jag också så här, nej men alltså, stampa inte på vår olycka. Du kan inte både få liksom privilegiet och vinna ett OS-guld och sen tala om det betydde ingenting.
Nej, du har inte rätt att säga förlåt. Eller du borde säga förlåt. Vi kräver en ursäkt.
Vi kräver en jävla
ursäkt. Du ska be om förlåt!
I'm sorry! Nej, och här känner jag också att alltså ibland så kanske man måste tänka lite på vems tår trampar jag på här. Det är väl jättebra att folk pratar om psykisk ohälsa och hon har lidit av det här i flera år och sådär. Jag vill inte alls trivialisera det. Och jag förstår väl att med alla andra ögon än svenska så tycker man att det här är... Ja, men det är ändå ett lite så här... Vad fan, det där hade du kunnat hålla inne med. Liksom. Att du inte njöt av att vinna guld. Förstår du hur vi var liksom, låg utspridda i små pölar på golvet och kände att livet var slut? Ungefär lika länge som du låg i ett mörkt rum efteråt.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Man känner väl att det går att prata om tomheten efter segrar, men då får man verkligen ställa och kontextualisera det, känns det som.
Man får censurera det i Sverige, eller?
Ja, jag säger det. Nordkorea har poänger.
Det här går inte ut på svenska internet. Nej, jag vet inte. Det är ju väl det här också som blir mer och mer tydligt, att många upplever idrottsvärlden som väldigt tuff och väldigt hård och mycket psykisk ohälsa. Och, ja, man tänker väldigt mycket på hur jobbigt det är. Och det här vill jag säga man kan egentligen, det sträcker sig ut över hela samhället på något sätt. Vi vantrivs i kulturen. Det är liksom inte några jätteroliga tider i väst i alla fall, om man ska titta på hur folk mår och hur mycket psykofarmaka det knapras. Och hur lite kollektivet betyder någonting och hur mycket man är bara ensam med sina demoner på något sätt. Men jag vill ju lite påstå att det här hänger ihop med hur mycket man... Ja, hur mycket allt handlar om att man tänker på att allt är ens eget ansvar hela tiden. Det är klart, och det är klart att det är ju i gymnastik till exempel med Simone Biles eller i tennis kanske med Naomi Osaka. Men i fotboll så måste det kunna finnas en annan grund än att alla går runt och tänker på sig själva hela tiden. Och hur jävla jobbigt det var att missa en straff och be om ursäkt för det. Och den här pressen. För även om man konkurrerar i ett fotbollslag så är det ju ändå en lagsport. Och hela poängen är ju att man ska dela sorg och glädje. Förlåt för banaliteter. Men det är som att det har helt hamnat utanför... Alltså vi har hamnat liksom i ett helt nytt spår där alla tänker på oss själva. Återigen, jag vill inte håna psykisk ohälsa, men jag tror att det här är ganska lätt hjälpt om man istället för att tänka på sig själv precis hela tiden och hur man mår och hur man hanterar saker och ting och hur det ska gå och nu brände jag en straff, inser att man är liksom del av någonting större, vilket man ju verkligen är ett fotbollslag, så behöver inte den här pressen bli så jävla tung att bära hela tiden.
Alieneringen.
Ja, precis. Det är just vad det är. Också. Det är en alienering och det är som att inte laget spelar så stor roll längre. För det är bara så här, jag missade en straff. Jag vill bli hela, be hela England om ursäkt. Jag mådde jättedåligt.
Jag känner så här.
Jag känner så här. Jag kommer gå upp nästa gång och så där. Och då känner jag, alltså jag vill nästan uppmana alla fotbollsspelare och bara... Och det är svårt att kliva ur en liksom samhälleligt sammanhang och såklart. Men var Olof Mellberg liksom.
Mm.
Det är säkert inte sista gången eller sista matchen där någon missar en straff. Och så var det med den saken.
Ja, och tänk på att allt kunde ha varit värre. Ni kunde ha varit Bruno Fernandes och hängt en straff mot Villa i omgång 6 högt, högt över.
Det om det.
Ja, det om det. Jag... Vi är synkroniserade kring det.
Jag känner lite som när jag gick i skolan och ibland så vill man vara hemma kanske, så sa man till sin mamma och pappa att man är väl lite sjuk idag. Och så sa i alla fall mina päron, känner du inte efter lite väl mycket nu? Så, varsågoda, ta med den hem till, till er terapeut.
Stephanie och Bruno. Som hade kunnat vara bra indie-popband, Stephanie och Bruno. Men lite sådär saudades-sorgsna stämmor.
Ja, verkligen.
These are Portuguese magnifico.
Du, kommer du ihåg vad vårt allra första poddavsnitt hette?
Ja, det hette ju något som i alla fall iTunes censurerade, så vi fick inte komma ut. Teenage... Horse football porn, eller var det något sånt?
Ungefär så. Teenage Mutant... Nej, Horny Teens Porn Football Pod heter den.
Ja.
Det var ju vårt försök att algoritm maximera.
Det gick ju
bra. Det slog ju tillbaka så jäkla hårt när iTunes censurerade oss istället.
De bara, den här podden ska vi nog inte släppa igenom någonsin.
Den ska granskas. Kan man sympatisera med. Mm. I veckan nu så kommer det ut en bok, en fransk bok skriven av en journalist som heter Laurent David Samama.
Ja, känner honom.
Du gör det?
Ja, jag känner, men vi har träffats ett flertal gånger. Nej.
Då får du be att du får ett signerat ex av boken Footporn.
Åh. Oh.
Fotbollsporr.
Eller? Åh, oh, var det rätt? Det var väl helt rätt? Åh. Oh.
Exakt så. Han har skrivit om Kurt Cobain förut också, vet jag. En bok.
Ja, okej.
Okay. Den har jag inte läst.
Nej.
Men fotbollsporr handlar då inte om Leo Messis mål mot Man City i Champions League nu i tisdags eller så. Utan det handlar om att han... Jag menar, jag drog ju här om veckan en parallell mellan det engelska konstundret med British Young Artists, eller Young British Artists, och ja, den moderna fotbollen.
Mm.
Han, Laurent David, drar parallellen mellan fotbollen och porrindustrin, eller porren.
Han är väl reporter på Les Rock?
Yes! Mm. Som kan vara ett kulturtips för alla frankofoner där ute. Fantastiskt. Mm. Är det en
varannan
veckas magasin?
Magasin kan man väl säga. Fast
ja, populärkultur, det film.
Samhälle och allt möjligt. Ja, precis.
Ja.
Mm.
Otroligt bra. Kommer också med fantastiska temanummer lite då och då.
Mm.
Han drar av paralleller. Huvudberättelsen är väl lite just, handlar om att hur just berättelsen, vare sig pornografin eller fotbollen, räknas längre. Att det är resultatet som är allt. Han citerar det här OS-mottot, OS-rörelsens motto med snabbare, högre, starkare. Och säger att det är liksom en perfekt beskrivning av
hur då, skoter,
porren och fotboll. Exakt. Men allt som har förändrats inom porren och fotbollen de senaste åren, att det handlar liksom om, det är rekord som ska slås och det är individkult och att det går, det har gått från att vara någon sorts kollektiv underhållning. Man kan säkert ha invändningar kring porren där, men ja, att den inte längre är kollektiv utan att det är något som konsumeras i ytterst enskildhet och i klipp framför din egen lilla skärm.
Ja, det är den fragmentariska podden. Liksom. Man får aldrig en hel 45 minuters film med uppbygglig intrig och så vidare längre. Det är bara så här utsprut.
Exakt, när såg du senast en hel
iTunes kommer stoppa den här podden också, Simon, om det inte passar oss.
Ja, men alltså, när såg du en hel porrfilm senast?
Nej, alltså det har gått några år. Det var väl sekelskiftet här kanske.
Ja, du ser. Det är bara klippen kvar. Och att det är liksom snabbare och det är fragmentiserat. Och att den också finns till för att mätta någon slags behov i ögonblicket.
Det finns alltså inga stora berättelser kvar i porren, utan det här är den postmoderna porren vi pratar om nu.
True, precis så. Kan vi skratta åt, men en stor sorg för vissa andra som jag känner. Han citerar Pablo Aymar, pajasen, den stora, en av alla stora argentinska 10-år, som sa att vi är den sista generationen som ser hela matcher. Och han syftade nog just på matcher, tror jag.
Ja, finns ju, alltså det har ju 15 skämt på lager här som jag kommer pytsa ut under de närmsta 5 minuterna.
De ska
men det
in
finns,
bara.
Finns ju något här med hålla ut hela matchen och så vidare, så att ja, okej.
Okay. De ska in och de ska ut. Och det är såklart, grundförklaringen är väl just de tekniska framstegen då som har gjort då fotbollen specifikt kanske mer njutbar eller på sätt och vis dramatisk då.
Lite oroväckande att både Florentino Perez och André Agnelli då är tydligen inne på den nya porren, som att det ska, man ska kunna bara abonnera på de sista så att säga 15 minuterna och så vidare.
De allra bästa. Du ska bara ha en riktigt bra porr. Och samma hela tiden. Men vi har ju nu
det ska bara vara de bästa som möts i en sluten liga. Nej, men gud, nu får jag sluta, förlåt. Nu prata nu så ska jag lyssna.
Försök ett tag. Behave. Det är det som säger så. Behave.
Det är Austin Powers. Behive, exakt.
Behive.
Oh, behave.
Nej, men då han pekar på VAR och på repriserna och förbättrade TV-produktioner, arenorna som är liksom optimerade. Och på samma sätt då med porren då, att den har ju gått från att vara något som man hittade i, eller man som många andra jag känner hittade i skogen, till att vara någonting då som finns då.
Här i Göteborg så pratar vi mer om Andra Långgatan och biograferna där kanske.
Precis, i dessa skakade kvarter i dagarna.
Paris stängdes för övrigt sin sista, eller ja, Paris sista porrbiograf stängde för ett par år sedan. Och den,
är det sant?
Ja, och då hade det blivit liksom så, ja, det var ju väldigt mycket nostalgi kring det där. Alltså det var ju reportage i stora franska tidningar såklart om det. För att det här börjar ju ses, det som kanske var, när vi var små, var liksom snuskiga gubbar och hålla sig undan och sånt där. Så är det nu nästan en kuriositet. Det var ju nästan
vi kan väl säga... Vi kan väl säga Jean-Claude Arnaud, om vi menar det.
Ja, men det var mycket exakt prat om att den ju borde K-märkas och ja, det är ett kulturarv och det är det ena med det andra. Men så att man gör det ju inte kollektivt då längre, även på det sättet.
Nej, precis så. Men nu finns ju då porren i så här miljarder klipp på YouPorn eller Pornhub eller vad det nu heter.
Jag är inte den blekaste, men det låter rimligt att det heter så.
Jag har ju läst en bok, så jag vet det här nu. Men han pekar också på att då det här, ja, men vi går från helheten till att helt plötsligt visa allting. Allting ska vara tillgängligt och vi ska kunna mätta hela vår nyfikenhet samtidigt. Då. I fotbollens fall, då, vem sprang snabbast och längst? Och vem var en centimeter offside? Eller var på armen träffade bollen precis? Eller... Vilka är Messis 10 snyggaste mål med högerfoten? Eller då, parallellt då, förut tittar man på 6 och nu så knappar man in och så kollar man. Om man med man menar andra människor. 19-årig asiatisk kille plus naken plus svart bystig kvinna plus grönsaker. Och så finns det där.
Ja, just det.
Och då, hans poäng är att då både fotboll och pornografin har gått från att vara något som nästan var lite rörande humoristiskt då i stora delar till att vara något som är mekaniskt effektivt, alltså algoritmbaserat. En annan sak.
Just det, säger, tyckte du om det här?
Just det.
Blue Luna som, inte vet jag, slickar på någons stor tå eller vad man nu har för olika. Så kanske du också vill titta på, och så lite som när man kollar på Messi-klipp, och så kanske man också får Cristianos bästa som tips på YouTube.
Exakt så. Bruno Fernandes bästa straffar. Ja, men någonting sånt.
Han hade satt 90, var det 97% av alla straffar i sin karriär? Alltså han hade ju extremt
det är fan ingen tröst. Det är fan ingen tröst. Och han säger också att fotbollen har då lärt sig vissa saker från pornografin. Då. Ta till exempel då i en svensk kontext, och ta en Champions League-sändning. De som då går i dagarna i svensk tv. Så dels är det matchen med, ja, vad blir det, 32 spelare som är, kan vara delaktiga. Och fyra domare och så ett varrum. Jo, parentes kring varummet. Det har förresten kommit en tv-serie nu på YouTube. Som en bettingside har producerat. Som heter The War Room. Alltså historiens allra första komediserie om domarna i varummet.
Ja, alltså helt i linje med vad man hade kunnat vänta sig ändå. Det känns väldigt samtida.
På alla sätt. Dessvärre är den rätt kul också.
Ja, nej, men det gör jag inte emot idén som sådan.
Have you got any idea how unpopular VAR already is?
No.
You manipulate the crosshair technology because the goal scorer was once rude about my penis in the toilets at the PFA Awards.
Yeah, well, it's above average actually. I've checked that online.
Nej, och sen är det ju liksom fullt ställ. Det räcker liksom inte ens med alla de här domarna och alla de här spelarna och alla de här domarna eller var domarna. Utan du har då, i tv så har du Lasse Granqvist som kommenterar, det är Hasse Backe som bisitter. Fortfarande inte nog, det är Gusten Dahlin som programleder. Kim Källström, Olof Mellberg sitter och experter. Vicky Blomé är expert.
Du, alltså, en lite extra mention till Vicky Blomé, för nu har jag tittat på några sändningar.
Svinbra är hon.
Ja, men alltså, dels är hon svinbra från Kan fotboll. Svinbra och är behaglig att lyssna på. Men hallå, jag är med i uppsnacket, kommenterar matchen, är tillbaka i studion sen. Alltså, trippla hennes arvode. Det är, ja. Så orkar ingen, jag vet ingen som orkar göra så mycket i en och samma sändning. Hon är en maskin liksom, på det bra sättet.
Ja, på det bra sättet. Hoppas de tar hand om henne där borta på Gärdet, är det väl.
Annars har hon en plats i fotboll, radikal kan vi säga.
Ja, när som. Det är inte nog med det heller. Inte ens med Vicky Blomés alla inhopps är det nog. Utan du har någon statistiker som kommer in och gör sina inspel.
Just det.
Frida som gör sina spelarintervjuer kanske. Kan vara Jamie Carragher eller Peter Schmeichel som är där och gästar lite.
Jävlar, det är många liksom spelplatser eller vad man brukar kalla det i tv-sammanhang. Det har du helt rätt i.
Hur mycket som helst. Hade det varit SVT eller Discovery så hade du haft Jonas Eriksson där som kommenterade domarinsatsen.
Dessutom så har ryktet nått mig att de också pratar om någon form av fantasy. Sent i sändningen, det kanske inte är Champions League-sändningarna, men det är någon, är det Premier League kanske? Där det liksom är också ett avsnitt. Eller ett avsnitt, en del av sändningen. Hur gick det olika?
Jag tror att det är Champions League det också.
Och
Samamas tolkning är att det här är ju fotbollen snort från porren. Om porrens dramaturgi. Alltså är det så att du vill hålla tittaren nyfiken längre, håller honom kvar. Så skickar du in mer dramatik, mer kroppar framför kameran som man skriver.
Okej.
Okay. I porren då, men det börjar bli lite trist. Men vem är det som gläntar på dörren där?
Ja.
En brevbärare.
Just det.
Han drar också paralleller kring då närheten, hur den här tekniska utvecklingen gör att helt nya vinklar blir möjliga. Det är liksom 3D, det är så här spidercam ute på planen.
Ja, just så heter den, ja.
Vi pratade förra veckan om det här med mikrofoner på domarna eller på spelarna och tränarna och sånt.
Just det, får jag bara förtydliga. Jag lanserade det som den tysta fotbollen, men det var inte riktigt, det var inte det jag ville kalla den. Jag ville kalla det den stumma fotbollen.
Ah.
Okej, okay, svinviktig sån.
Den är viktig brasklapp. Eftersom det är
du förstår mig.
Kulturell referens.
Inte bara det.
Ja, jag tänker på Sören Lerby.
Det gjorde inte jag. Men berätta gärna.
Nej, Sören Lerby, hans memoarer, som jag har ett väldigt tummat gammalt ex, gamla framförallt Ajax och Danmarks 80-talsikon. Han kommer ut från en match någon gång och journalisten frågar, du du skällde väldigt mycket på den här lagkompisen där. Och det, du skällde på domaren och skrek och allt sånt där. Och varför ropar du så mycket där ute? Och Sören Lerby svarade, vilket då blev titeln på hans biografier. Får de fotboll är icke för de stumme. För fotboll är inte för de stumma.
Det hade han ju rätt i fram till förra veckan då när jag ändå...
Du lanserade den.
Ja, precis. Men bra citat i och för sig.
Den är bra. Mm. En sak som man inte skriver i boken, utan som jag tänker är att den stora lögnen med allt det här är att vi tror att vi liksom kommer närmare sanningen på något sätt. Alltså att när vi visar exakt hur någonting ser ut eller hur det låter eller hur det rör sig, så tror vi att vi närmar oss sanningen. Men det blir liksom ett problem när det handlar om fenomen som fotbollen eller sexet, vars liksom stora USP alltid varit någon slags mystik. Jag antar att du har invändningar här kanske. Men
absolut inte.
Nej, att när allting blir så tydligt och klart så blir ju allting en lögn på sätt och vis. Men jag vet inte, vad är det du brukar säga om prostinnan? Apropå citat och så.
Men vad vet jag, mitt gamla luder, sa prostinnan.
Just det, precis så. Nu antar jag att du har invändningar kanske om att porren är ju skadlig på ett sätt som fotbollen kanske inte är då, att det är en läskare industri eller att det är kvinnofientligt eller antihumant. I delar. Mm.
Alltså jag tillhör ju liksom 90-tal, alltså andra vågen feminismen, eller det var lite där jag lärde mig om feminism, och då var man ju extremt antiporr. Det var liksom hela ens hela grundakkordet för oss tidiga millennials, får man ju säga. Och det var också det här att Kanal Plus och alla de där liksom porrkanalerna kom. Men jag vet inte, jag vill nyansera det där lite grann. Jag tycker inte, jag har inga som helst problem med fenomenet. Jag tror liksom att voyeurism är en ganska självklar del av den mänskliga sexualiteten. Däremot så är det ju att, så är det ju som alla liksom tunga kapitalistiska industrier, så är det ju alltid kvinnorna som blir mest exploaterade. Så är det.
Så är det. Industrin snarare än fenomenet kanske.
Ja.
Samma säger då att ja, absolut, man kan invända så, men så säger han också, gå in på Google hörni, och så söker ni på Jibril CC plus injury. För då kommer du få se ett gäng textlänkar om hans då dubbla skenbensbrott när han spelade för Frankrike 2006 före VM. Du kommer få se 100 stycken bilder på precis hur det där benet hänger i helt fel vinkel, och han konstaterar att det där är också chockeffekter, det är också sadism, det är också voyeurism, att det är helt enkelt, om man ska hårdra det, porr på något sätt.
Okej, okay, det svagaste resonemanget hittills då, utefter vad du berättar, för jag kan inte riktigt se att det på samma sätt gör Jibril Cissé till liksom ett offer, eller en, alltså gör honom till ett offer för en förövare. Är det vi som är det med våra blickar då? Nej.
Ja, jag tror att det är mer ett konsumentperspektiv han anlägger där, alltså iakttagarperspektivet, att vi är ute efter ungefär samma saker.
Och att se det grövsta kanske? Eller?
Ja, att se det grövsta och att utbudet har förändrats på det sättet. Supportrarna då? Jo, men det är ju lite samma sak, menar han på, att det har gått då från att vara att supporterskapet varit något villkorslöst och romantiskt, något som du gjorde för att du älskade helt enkelt, medan det har blivit en affärstransaktion från två håll egentligen. Att supporterna förväntas att konsumera, och klubbarna som då ska bidra med content till supportens sociala medier eller någon slags status eller identitet, att du är en vinnare eller du är den här typen av person. Och det där störda att idag så är det liksom kanske mer sannolikt att vi följer Chelsea från Halland och ser vad de gör och lära oss om hur deras spelare, ja, om de är i form eller inte, eller skadar eller inte, än att,
just det,
än att vi går och kollar på HBK på, vad heter arenan igen?
Nej, jag kommer inte på. Kom inte på.
Så. Men då, fan, om vi ska bli ännu mer grafiska då, så vad har de här ökade klyftorna då, ekonomiska klyftorna, gjort med fotbollen? Samma mass take. Vi vet ju alltid att City slår Watford nästan jämnt. Manchester United slår Aston Villa nästan jämnt. Vi vet att Watford alltid förlorar. Så vi får liksom massa drama runt omkring. Det har ökat. Men samtidigt då en förutsägbarhet på själva planen i själva sporten. Och här kommer grafiken då. David Samman skriver: vi får en som dominerar och en som tar emot. En som gör mål och en som tar emot. En som penetrerar nätet och en som får stryk. En sammanstötning mellan kroppar som ofrånkomligen leder till att den ena triumferar och den andra dör. Parentes, la petite mort. Den lilla döden.
Ja, det var snyggt. Det var en snygg upphämtning också. För då kan man ju få in det feministiska perspektivet där kanske.
Ja, någonstans där. Ja, mer då. Jo, men rankingen pratar också om kvantifieringen av allting. Han tipsar om att gå in på till exempel YouPorn. Så kan du omedelbart där se vilka stjärnor som är mest populära, mest tittade på. Du kan läsa deras kroppsmått, du kan läsa hur många tittningar de har fått på sina klipp. Han säger att det är ungefär som på Transfermarkt, den här scouting-sidan, faktasidan för fotbollsspelare. Etta på Transfermarkt, penningavärdet just nu, är Fisa.
Kan det... Är det Mbappé fortfarande i kraft av sin unga ålder?
Det är Mbappé i kraft av hans unga ålder. Etta på YouPorn, du Fisa. Nej, skoja.
Nej, men då är det en kvinna såklart.
Det är ju en jättebra gissning faktiskt. Hon heter Mia Khalifa. Född i Libanon. Och hon har då ägnat sig de senaste åren av sitt liv. Eller inte helt kanske. Men hon har de senaste åren i alla fall lanserat sig som en väldigt hård West Ham-supporter. West Ham som ju ägs av två stycken porrkungar, Dave Gold, David Sullivan. Det hänger inte ihop, tror jag inte. Hon själv hade att hon blev supporter när hon såg den här Green Street, alltså huliganfilmen med West Ham fans i.
Okay. Det fanns ingen så här because I like to be fucked over eller någon sån kul badabam.
Blowing bubbles. Nej, jag tror inte
det. Jag borde kanske hålla på med så här porn copy. Kände att jag hade en lite oväntad fling för detta.
Det fanns en sån ett sånt där skämt när jag tror inte att det här är too soon, när Michael Jackson ställde sig staty utanför West Hams arena och frågan var liksom, ja, men det är inte helt orimligt, för att vet vad likheten mellan Michael Jackson och West Ham är? Svar, colon, forever blowing bubbles, som var Michael Jacksons apa.
Ja, okej. Ja, den är ju brutal.
Den är brutal och ja, fast lite rolig också.
Ja, gud ja, verkligen.
Mia Khalifa är inte porrstjärna längre. Hon spelade in sin porr under, hävdar hon själv, bara ett par månader av sitt liv då. Men det räckte för att hon skulle bli då den här stora superstjärnan i branschen. Här om året, 2019, så kom Matteo Pessina, alltså Atalantas Europamästare, mittfältare, till Atalanta stå upptakt inför säsongen och hade över axeln en tygväska där det stod och tryckt Pornhub, alltså en av världens största porrsajter, signerad av Mia Khalifa just.
Oj!
Det var ju Pessinas sätt att garva lite åt det här med porrindustrin. Det är svinkul. Och såklart fick han kritik för det, men också massor av fans som jublade och tyckte att han var askskön och hade distans och sådär. Det ledde ju bara till att just den här porrsajten fick enormt mycket reklam såklart.
Gjorde de inte någonting också under pandemin som var lite sådär, ja, men det var inte typ att såhär, okej, alla sitter hemma, det är lockdown, vi tar bort betaltröskeln eller någonting sånt. Alltså någonting sånt. Vi öppnar motsvarande Aftonbladet, öppnar, eller så här som DN alltid gör när de tror att de är, att hela Sveriges demokrati står och faller, att de inte öppnar sin, nu måste vi öppna för alla skolungdomar, för att det är så allvarligt läge och så. Att Pornhub gjorde liksom en DN, tog sitt samhälleliga ansvar och öppnade allt sitt content, eller med reservation för vad det var exakt. Det var någonting som liksom de gjorde för oss, att folk skulle kunna, så att säga, lätta på trycket lite i jobbiga tider.
Just det. Ja, det finns någon, det är väl närmast en Pornhub DN-koppling som man har kommit sen vi fick anledning att ersätta det här slappa begreppet om stor kukslugn med DN-lugn efter en uppmärksammad kolumn i Dagens Nyheter.
Ja, den kolumnen har ju inte lämnat mig än, så att säga. Den kan vi lägga ut på Fotboll Radikals Twitterkonto om ni är intresserade av att läsa den. Och ganska mycket annat gött låter det som från dagens avsnitt.
Kan ju bli så. Mia Khalifa, hon var 21 bast då, de här månaderna när hon spelade in porrfilmer. Vi kan väl för ordningens skull lyssna på en BBC-intervju där hon då berättar om vad det de där månaderna har gjort med henne som människa.
The stares I get, I feel like people can see through my clothes, and it brings me deep shame. It makes me feel like I lost all right to my privacy, which I did because I'm one Google search away.
Hon säger alltså a complete loss of privacy. Hon tappar allt det som var privat förut. Hon pratar om blickarna hon får och hur hon inte äger sin egen kropp längre. Och jag tänker i den här kontexten att det hade ju lika gärna kunnat vara en beskrivning av en 21-årig megastjärna i fotbollen upplever sitt stora internationella genombrott.
Ja, visst.
Att man inte längre äger sig själv på sätt och vis. Jag började den här enorma odysséen med att säga att foot porn inte handlade om Leo Messis mål mot Manchester City. Men jag ska nyansera den smula, för jag är inte säker på att det riktigt är sant att det är så. När Messi gjorde det här målet i tisdags kväll, hans första för Paris Saint-Germain, så satt en gammal Marseille-hjälte jag har, Habib Bey, i fransk tv och kommenterade som bisittare. Och så här upplevde han målet.
Je pense que personne au monde ne sait faire ce que vient de faire Lionel Messi, c'est-à-dire de faire semblant d'ouvrir son pied gauche au dernier moment, la caresse diabolique du lutin argentin qui vient.
Det här är alltså vad han säger, Habib. La caresse diabolique du lutin argentin. Den argentinske pysslingens djävulska smekning.
Ja, det är ju, finns ju anledningar att, så att säga, tycka om det här språket.
Jag tänker, utan att ha kollat, eller har för avsikt att kolla, att den sortens smekningar garanterat finns som en subkategori på någon sorts porrsajt någonstans. Den argentinske pysslingens djävulska smekning. In och googla.
Ja, det är så. Jag tror att, i alla fall när det kommer till pysslingar eller kortvuxna och så vidare. Alltså, Pornhub är väl ett
Sverige för kortvuxna. Jag tror att tåget att vara politiskt korrekt har gått redan, Johanna.
Pornhub är ett Sverige för kortvuxna.
Sant.
Jag tror att det är en levande kategori där.
Garanterat.
Det var jättebra att du tog Leo Messi-taken och att du tog oss i mål, om det är det du har gjort mer eller mindre. För att jag satt i helgen då med två tänkta ämnen för podden. Det ena var Zlatan slut i landslaget och det andra var Messi slut. Punkt.
Mm. Slut som autist, som jag brukar säga.
Messi slut som autist. Och båda föll där liksom som dominobrickor efter varandra. Så att, skönt att du ändå kunde städa upp i min oordning.
Much like porn and football I aim to please. Varsågod Johanna.
Tack.
Ska vi ta oss ut i veckan?
Det gör vi.
Vi gör det med att konstatera att all fotboll inte är porr. Inte än riktigt i alla fall. Att det fortfarande finns en fotboll som handlar om människor och möten och liv. Och att säga att det, nu på söndag kommer det spelas derby i Stockholm igen med nästan då, vi får se vad polisen säger, fullsatta läktare. Och på andra sidan landslagsuppehållet så spelar Hammarby mot AIK på det som jag hoppas då kommer vara ett kokande Tele2 arena igen. Så jag tänkte att vi lämnar det med en påminnelse om att fotboll kan vara allt det där också. Och att tala om att nu i veckan som gick så gav Bajen-poeten David Richard ut ett helt fenomenalt nytt album som heter Blåbärskungen, som jag tycker ni ska lyssna på. Richard sjöng ju under pandemin in en kärleksvisa till Hammarby tillsammans med Magnus Carlsson, som handlar om en annan sorts fotboll ganska långt från pornografin. I den så sjunger om att den som är jublet som stiger vid sena kvitteringen, jag står kvar här min vän, vi är då, nu och sen, och vi ses snart igen. Så vi går ut så, för Allsvenskan, till mamma Pershagen och till varenda liten argentinsk pyssling som fortfarande vet hur man smeker en boll eller en balle. Vi hörs om en vecka. Adjö.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.